till 7, i natt väst 5 till 10. Och slutligen Norra Kvarken och Bottenviken. Syder sydväst 3 till 7, från ikväll sydväst 7 till 11 meter i sekunden. Och där slut från SMHI, åter till P1 morgon.
Där vi snart ska få veta mer om hur nöjda parterna egentligen är med det avtal man kommit överens om i natt. Facken och arbetsgivarna inom industrin håller en gemensam pressträff nu klockan 9. Vår arbetsmarknadsreporter lyssnar på den och vi kommer att höra honom efter pressträffen. Och ganska nu direkt också dessutom om vad den här dealen egentligen innehåller. Stefan Renklint, Ring P1 idag. God morgon.
Ja. God morgon, god morgon. Ja, vi släpper på för allas åsikter en halvtimme senare efter. Vi får höra om det nya industriavtalet och märket för arbetsmarknaden. Vad tycker ni om detta? 020 22 10 10. Knappar ni på er telefon och ringer och så kommer ni fram till mig. Jag väntar på era samtal. 020 22 10 10.
Fack och arbetsgivare i industrin överens i natt om nytt löneavtal. EU-kommissionen drar tillbaka förslag om att förbjuda diskriminering och franska ytterhögerns Marine Le Pen tänker överklaga dom som stoppar henne från presidentvalet. Rubrikerna den här morgonen. Efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara. Då måste man mötas någonstans. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det ju det här då, avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt.
Rapporterade Anders Hjelmin. Det är fullt på många av landets fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. De fyra Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat.
Lova Olsson, reporter. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter Kalibers Joel Wendle. EU-kommissionen kommer att dra tillbaka sitt lagförslag som skulle förbjuda diskriminering i unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke har uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentets räkning. Hon vill att kommissionen ändrar sig.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag och det är därför den här antidiskrimineringslagstiftningen är så viktig.
Det är nu hela 17 år sedan kommissionen först la fram förslaget om ett förbud mot diskriminering. Tanken var att den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EUs eget regelverk. Sedan dess har mycket hunnit hända. De politiker som en gång la fram förslaget är för länge sedan utbytta av andra. Och regeringar har kommit och gått. Vi har inte fått någon intervju med den ansvariga kommissionären och vet inte varför man nu väljer att dra tillbaka förslaget. Men enligt Alice Bah Kuhnke hade det varit möjligt att övertyga de 3 länder som just nu säger nej till lagen.
Jag vill mena med bestämdhet att om det här direktivet ska bli verklighet, då kommer det hänga på hur mycket och hur tufft vi är beredda att förhandla för att det ska bli så.
Sverige och flera andra länder har redan infört förbud mot diskriminering på grund av till exempel sexuell läggning eller en funktionsnedsättning. Men inte heller svenskar är automatiskt skyddade i andra EU-länder. Och en lång rad frivilliga organisationer är engagerade i den här frågan. Mattias Winsa är ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Om en sån lag skulle kunna gå igenom så skulle det kunna möjliggöra att faktiskt att vi kan ta oss runt Europa på samma sätt som andra personer som inte har exempelvis en funktionsnedsättning. Helt enkelt att det möjliggör för oss att kunna ta vara på det som EU erbjuder för våra medborgare.
Reporter Sihongren. Till Frankrike där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
Des millions de français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk tv menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den. Striden.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
Det är ett utmanande läge för batteriindustrin i Sverige efter flera bakslag, bland annat Northvolts konkurs. Claes Eriksson är nationell samordnare för fordonsindustrins omställning.
I vissa avseenden så är det ett väldigt ansträngt läge som beror på ett antal olika faktorer naturligtvis. Det i sin tur har lett till att ett antal försvårande omständigheter för flera olika aktörer. Dels finansiella i vissa fall, men också att marknaden helt enkelt inte finns. Eller inte finns i tillräcklig omfattning, vilket då har gjort att man har behövt skjuta på vissa av sina planer.
Det handlar till exempel om att försäljningen utav elfordon inte ökar lika snabbt som tidigare prognoser. För ett år sedan ungefär så såg framtiden ljus ut för batteriindustrin i Sverige. Planen var bland annat 3 stora fabriker och tusentals nya jobb. Nu finns det desto mer osäkerhet. Northvolt har gått i konkurs. Framtiden är osäker för den tilltänkta batterifabriken i Göteborg. Och AB Volvo har skjutit fram tidsplanen för fabriken i Mariestad. Claes Eriksson som jobbar på Business Sweden säger att omställningen ändå pågår, men att det går trögare än man tidigare trott.
Det brukar pratas om ett hack i kurvan. Trenden ligger fast, men sen så har man ett hack i kurvan som man behöver hämta igen.
Han är ändå hoppfull inför framtiden och säger att det fortfarande finns en vilja att investera i Sverige.
Det finns ett fortsatt mycket stort intresse och man ska inte prata om att man har pausat investeringarna utan att man har skjutit fram dem. Det finns ett fortsatt mycket stort intresse och det finns också ett behov utifrån ett marknadsperspektiv på längre sikt.
Reporter Viktor Jensen. Nu tid för Radiosporten. Vi hör Gustav Bjärresten.
Och sporten börjar med ishockey.
Frölunda är vidare till semifinal i ishockeyns SM-slutspel. Borta mot Timrå räckte det med 1 mål framåt. När hemmalaget nollades så skickades ur slutspelet. Stor Frölunda-hjälte i 1-0-segern blev målvakten Tobias Norman.
Sen kommer pucken och det blir mål. Nej, han räddar den också. Returen ligger fri och sand där. Och Norman har blockerat. Nej, men det är helt osannolikt vilka räddningar han gör. Norman, vilken målvakt.
Ja, vilka räddningar han gör just nu. Det är helt sjukt vilka räddningar han gör nu. Norman är
17-årige Ivar Stenberg blev matchvinnaren framåt med sitt mål i slutet av den första perioden.
Nej, just nu känner jag inte så mycket. Det är bara jävligt skönt att vi vann. Ja, och nu är det bara fullt fokus framåt och knipa semifinalen.
Reportrar var Pajan Ansari och Magnus Wahlman. Sävehof är klart för semifinal i handbollsligan efter seger med 3-0 i matchen mot Hallby. Nu är det för 32 året i följd man går till semifinal och högernian Tia Kylberg är inte förvånad över klubbens fina facit.
Jo, men det är väl kulturen. Det är en enorm professionalitet som genomsyrar hela föreningen och jag tror ingen i Sävehof inte är en vinnare. Det är väl det som går ut att vi hatar att förlora, älskar att vinna. Och den vinnarmentaliteten är nog det viktigaste.
Intervjuade gjorde Per Karl. Nu får fler svenskor chansen i sommarens fotbolls-EM. Förutom landslaget är domarna Tess Olofsson och Almira Spahic klara för mästerskapet. Tess Olofsson är en av 12 europeiska huvuddomare som fått grönt ljus av UEFA att döma fotbollsfesten i Schweiz. Almira Spahic är en av de assisterande domarna som är uttagna. Och efter den inledande missräkningen i curling-VM med förlust mot Kina vann Sverige i natt sin 3:e raka match i 6-3-segern mot Sydkorea.
Radiosportens Gustav Bjärresten. Sist vädret. Idag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn och i norra Lapplandsfjällen snöfall i kombination med blåsigt fram på dagen. Även i norra Norrlands inland kan regn tidvis förekomma. Från närmast 15 grader i söder till allmänt runt 5 plus i norr.
Alexander Seilonlund med Ekots nyheter idag. Det pågår ju en pressträff just nu med parterna inom industrin. De kom överens om ett avtal sent i natt. Vår arbetsmarknadsreporter lyssnar och vi ska koppla upp honom om en stund. Om ytterligare en stund, om en kvart ungefär, så är det dags för Ring P1. Stefan Enklint, god morgon.
Ja, och då, god morgon. Och då vill vi ha åsikter om detta, tänker jag.
Ja, precis.
Det känns som att det berör många och att det kan finnas en del åsikter om detta. Men vi pratar också om kärnkraft. Vi hade samtal om detta igår. Många som var emot kärnkraft som ringde in till oss. Men idag hoppas vi får med inringare som vill argumentera för kärnkraft. Det skulle vara bra för debatten. Och utöver detta så finns det ju fler nyheter att diskutera idag. Nya industriavtalet som sagt och Tidöpartierna som vill hyra fängelseplatser utomlands. Vad tycker ni som lyssnar om detta? Ring 020 22 10 10. Men sen ska vi komma ihåg, det är 1 april. Man ska inte lita på allt som sägs förutom här i radion. Vi kör ju inga aprilskämt. Men Elias, har du blivit lurad?
Nej, jag har inte det. Jag sa det i morse att jag ska vara på sånt otroligt helspänn i hela dagen idag för att inte bli lurad.
Ja, det är nog bäst. Jag såg att TT hade blivit lurad, ja, i alla fall enligt också. Aftonbladet. Så ja, det går fort undan. Det gäller att vara väldigt kritisk till det man hör och ser. Och så får man yttra sin egen åsikt här i programmet om detta också om man vill. 020 22 10 10.
Stefan Enklint tillbaka om en kvart då ungefär. Vi ska ta diskussionen om kärnvapen nu. Det är ju en diskussion som har aktualiserats i Europa då många länder tvivlar på USA som allierad. Frankrike har väckt frågan om andra europeiska länder skulle kunna ingå under deras kärnvapenparaply och till och med i Sverige diskuteras om vi borde skaffa egna kärnvapen. Jag pratade tidigare i morse med Beatrice Fien som är tidigare chef på ICAN, kampanjen som vann Nobels fredspris för sitt arbete med kärnvapennedrustning. Och hon tycker att de europeiska länderna som har kärnvapen bör avveckla dem trots att Ryssland har kvar sina.
Ja, alltså vi vet helt enkelt inte om den här avskräckningsteorin funkar eller inte. Det finns liksom inget vetenskapligt sätt att testa denna hypotes. Det är alltså ett fruktansvärt vapen som skadar oss själva och helt enkelt är inte något man kan använda i krig. Vi kan inte använda de här mot Ryssland. De kärnvapen som finns i europeiska länder av USA, som är stationerade av USA till exempel, de flygplan som finns i Tyskland, i Holland, Belgien, Italien, de når inte ens Ryssland knappt. Alltså de är gjorda i kalla kriget, de är gjorda för att användas i Östtyskland i en helt annan värld. De är gjorda för att användas på europeiska städer. Det är som ett otroligt irrationellt vapen och är inte ett trovärdigt försvar idag.
Men du säger att det går inte att veta om avskräckning fungerar, men din utgångspunkt är att det inte fungerar?
Självklart kan ju att hota med att massmörda civila och att begå kollektiv självmord kan ju naturligtvis ha en avskräckande effekt liksom. Men är det verkligen trovärdigt? Skulle verkligen europeiska länder starta kärnvapenkrig som skadar oss själva så mycket? Och är vi verkligen mer villiga att offra våra civila och hela våra länder än vad Putin är? Och tror vi att han köper det? Jag tycker också att det är så mycket symbolpolitik och tomma hot i det här. När egentligen vad vi behöver är ett trovärdigt försvar som faktiskt skydda våra civila och är en strategi vi kan faktiskt leva med och utföra på riktigt och inte bara använda som tomma hot.
Häng kvar där, Beatrice Fien. Vi har Carl Sörensson här i studion som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut kärnvapenanalysprogram. God morgon.
God morgon.
Vad tänker du om resonemanget du hör här?
Det är väl naturligt att man inte vill att det ska finnas kärnvapen i världen, tycker jag. Det är väl en rimlig utgångspunkt. Jag tänker mer, från mitt perspektiv så ser jag det mer så att man hanterar risken traditionellt i alla fall, och som jag nog tänker på saken, med risken för kärnvapenkrig med antingen rustningskontroll eller med avskräckning. Avskräckning för att hota motståndaren så att den förstår att du kan, det finns ingen värld, ingen verklighet där du kan komma ut genom att använda de här mot oss utan att allting blir sämre för dig också. Det är avskräckningsdelen. Den andra delen är så att säga, den förhandlingsdelen är att så här, men givet att vi båda nu riskerar att ödelägga varandra om någon går för långt, ska vi inte ta och försöka att trappa tillbaka det här då? Och då kan man inleda rustningskontrollsamtal och kanske leder till nedrustning. Det var det som hände under 80-talet där man liksom fick ner rustningsstorlekarna ganska avsevärt. Och som vi landade i det här nya startavtalet som under Barack Obama för under 2010-talet. Problemet nu är ju att hela den här rustningskontrollsbiten håller på att gå upp i sömmarna eftersom Ryssland har själv suspenderat sig från nya start. Och det avtalet gjorde, det var att reglera antalet kärnvapenstridsspetsar som USA skulle ha och som Ryssland skulle ha, antalet bärare bägge sidor skulle ha. Nu har Ryssland själv suspenderat sig från det, betyder att de kommer börja bygga upp sin arsenal igen. Och de har redan över 2000, dessutom de så kallade taktiska kärnvapen eller kärnvapen för slagfältsbruk som är alltså av mindre laddningsstyrka ibland och kanske sitter i andra typer av system. Parallellt med det så har Kina börjat bygga ut sin arsenal i en väldigt hög hastighet så att så till och med den amerikanska kongressen blivit överraskad av det. Så det och de har inte ratificerat något motsvarande avtal och vill inte ha rustningskontrollsamtal med USA. Mm. Så att rustningskontroll och nedrustning är ju liksom inte, det är inte relevant tyvärr i dagens värld. Alltså, USA sitter ju själva kvar vid rustningskontrollsamtalsbordet och ingen annan är där.
Carl Sörensson på Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi hörde också Beatrice Fien, alltså som är tidigare chef på ICAN. Hela det här samtalet det finns på vår webb sverigesradio.se/p1morgon och i appen SR Play.
Bangkok tisdag. De senaste dagarna har jag tänkt mycket på min stad som fortfarande är omskakad efter fredagens jordbävning. Jag vill hävda att ett bra mått på en stads karaktär det är hur den ter sig klockan 5 på morgonen. Är den öde, kanske farlig, eller är den som Bangkok är den tiden, helt underbar? För några veckor sedan fann jag mig en morgon i Lumpini-parken i centrala Bangkok för att springa. Så här års klättrar temperaturen snabbt över 37 grader på dagen, så det gäller att ta sig ut tidigt när det fortfarande är relativt svalt. Mörkret ligger fortfarande över parken när jag kommer fram, men där är full aktivitet. Ljudet av hundratals gummisulor som smattrar mot asfalten som ett sommarregn. Och så pensionärerna, överallt pensionärer, som tränar qigong och med sina långsamma, fokuserade rörelser är det nästan som att de lyckas få tiden att sakta ner. Utanför parken har försäljarna redan öppnat sina marknadsstånd och morgonbrisen för med sig en doft av nygrillat fläsk. Känslan som sköljer över mig är trygghet. Längs trottoaren har löparna lämnat sina vattenflaskor, ryggsäckar och kylväskor och sprungit iväg. Det här är en stad där det inte är ovanligt att se mopeder parkerade utanför snabbköpen med nycklarna kvar i tändningen. Jag lämnar min egen väska med vätskeersättning och vatten in till de andras och joggar iväg. Och ja, visst romantiserar jag lite nu. Självklart har Bangkok också sina fula sidor med djupa klassklyftor och migrantarbetare som sliter i farliga yrken. Som de burmeser, kambodjaner och thailändare från landsbygden som arbetade med att bygga ett höghus när det i fredags plötsligt kollapsade i jordskalvet. Många av dem saknas fortfarande. Också dessa osynliga arbetare påminns jag om där i gryningen i parken. Några av de morgonpigga motionärerna har tagit med sig små knastrande högtalare som spelar thailändsk countrymusik, Luktung. En genre som ofta behandlar teman kring migrantarbetarnas öden i den hårda huvudstaden. I den här klassikern sjunger Chaichana Bonachot om hur han letar efter sin älskade som drunknat i en av Bangkoks kanaler. Den vackert vemodiga musiken blandar sig med morgondiset. Jag väjer för att inte trampa på katterna som ligger och sover mitt på vägen eller de stora varanödlorna som krälar omkring som urtidsdjur från en annan era. En ny dag gryr i Krungthep, som Bangkok heter på thailändska, änglarnas stad. Axel Kronholm, korrespondent i Bangkok.
Då återvänder vi till en av morgonens stora nyheter, avtalen inom industrin som blev klara sent i natt. Ett tvåårigt avtal med löneökningar på totalt 6,4% var beskedet från parterna. Det pågår en pressträff just nu hos Teknikföretagen. Gemensam för fack och arbetsgivare är den. Anders Hjelmin är på plats där, vår arbetsmarknadsreporter. Ja, Anders, har det kommit ut något nytt på den här pressträffen?
Ja, det är väl mer att man kan förmedla lite intryck av hur de här förhandlarna ser ut efter en nattmangling. De ser trötta ut, kan jag säga. Och arbetsgivarsidan som står på podiet just nu tycker ju att den här överenskommelsen de har slutit är lite för hög. Precis som de sa i pressmeddelandet tidigare. Alltså, den kan vara svår för konkurrenskraften jämfört med vissa andra länder. Men i de här svåra tiderna som de uttrycker sig med mycket osäkerhet i ekonomin så är det liksom väldigt viktigt att ha förutsättningar för ett par år framåt. Så därför har man ändå gått med på den här uppgörelsen som det då är löneökningar på 3,4% här nu och 3% nästa år. Ungefär så.
Olika bilder då av läget, men stämningen mellan parterna hyfsat god ändå, eller vad har du sagt?
Jo men så är det. När man väl har tagit hand så har man tagit hand. Och innan arbetsgivarna gick upp här så var det de här fem fackförbunden inom industrin som gav sin bild av det här. Och jag frågade bland annat, för de har haft som mål att liksom etablera en lite högre löneökningstakt i Sverige, alltså den förra avtalsrörelsen som var bland det högsta under industriavtalets historia. Och nu är man också ganska högt, och svaret på om de har lyckats med det var att ja, de tycker att nu är det en högre löneökningstakt i Sverige med det här tvååriga avtalet. Och de tror sig också då att det här ska bli reallöneökningar i år, även om de inte kan veta det såklart. För de vet ju inte var inflationen och kostnadsökningarna i övriga ekonomin tar vägen. Och sen så fick de också en del frågor om det här med arbetstidsförkortning. Det har ju varit en stor sak och en ganska svår sak i den här avtalsrörelsen. Där har de då fortsatt med avsättningar i sina system så att man kan ta, till exempel så tjänstemännen, att ytterligare en dag om året kan man ta ut i arbetstidsförkortning för dem. Och de har också lyckats få till arbetstidsförkortning på vissa avtalsområden där det inte fanns någon tidigare. Och det där är lite viktigt, för då är det frågan om det där kommer vara liksom vägledande för andra fack- och arbetsgivarorganisationer som nu förhandlar. Är det så att andra kan titta på den uppgörelsen och säga, titta, de fick till arbetstidsförkortning då, och det är det normerande avtalet och det vill vi också ha. Här var arbetsgivarna väldigt, väldigt tydliga. Det här, normeringen från det här avtalet, det är bara nivån och längden och fördelningen mellan året. Ingenting annat ingår i själva normeringen. Men där har facken en annan syn. Till exempel sa Unionen att det de kommer överens om här kommer de ta med sig i alla sina andra förhandlingar.
Okej, intressant. Men du, Anders, den här siffran då, 6,4% över två år som får så stor påverkan på så mångas löner. Vad konkret innebär det nu när lönerna ska sättas? Alltså, vad kan folk förvänta sig i form av lönehöjningar?
Ja, det är ju inte så att man alla som jobbar kommer få exakt den här summan, utan det beror ju, det är ju, de flesta avtal har ju individuell lönesättning och att man fördelar på olika arbetsplatser lokalt hur löneökningarna ska bli. Så att det där varierar ju väldigt mycket beroende på var man arbetar någonstans. Men det här är ju genomsnitt vi pratar om här. Totalt sett i ekonomin så har man kommit fram till att, eller i de här avtalen så har man kommit fram till att lönekostnadsökningarna ska vara så här stora. Sen kan det vara vissa arbetsplatser som tycker att de kan betala mer, och då gör de det. Men facken kommer ju i varje fall överallt hävda att det här är märket, så under det här kommer ju ingen hävda att de eller gå med på ett avtal.
Och det är 3,4% då för första året och 3,0 för andra året, visst är det så?
Så är det fördelat, ja, precis.
Tack så mycket, Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter på Ekot direkt från parternas pressträff hos Teknikföretagen var han. Vi ska säga någonting om programmet som kommer efter 10-nyheterna. Det är ju förmiddag med Jack Lantz idag. Du är programledare från Malmö, god morgon.
God morgon, god morgon.
Och det handlar om byråkrater idag.
Ja visst, vad ska vi ha dem till egentligen?
Ja, jag vet inte.
Det ska vi reda ut.
Jag antar att de behövs, annars skulle de väl inte ha kommit till, eller?
Rimligtvis är det väl så. Vi har med oss en forskare från Lunds universitet, Johan Alvehus, som talar om deras betydelse. Men vi har också en annan forskare, Patrik Hall från Malmö, som säger att de blir fler och fler och kanske har de blivit för många.
Mm. Och det där är det ju många som tycker. I USA är ju det här en grej, har man förstått.
Ja, men det stämmer. Där hålls just nu Elon Musk och hans grupp Doge och avskedar folk till höger och vänster i statsapparaten. Vi ska diskutera det också i en svensk kontext.
Just det. Man ska kunna omsätta demokratin men samtidigt inte bli för många som man inte har någonting att göra. Jack Lantz tillbaka då efter 10 nyheterna klockan 10.03 med förmiddagsprogrammet. P1-morgons innehåll hittar du förstås på vår sajt sverigesradio.se/P1-morgon. I appen SR Play får du alla de senaste nyheterna, programmen och poddarna. Ladda ner den appen om du inte redan har gjort det. Producent för sändningen idag, Felicia Hassan. Nyhetsproducent var Gunilla Österlund. Sändningskoordinator Veronica Mitrevska. Tekniker Brady Chauvier och Tobias Karlsson. Klara von Jägerfeldt och Fabian Sigurd var våra reportrar idag. Jag heter Elias Wahlberg. Gissa om vi är tillbaka imorgon bitti. Det är vi. Nu, ring P1.
Jajamän, det är dags. Nu får ni höras. Om ni ringer 020 22 10 10 så kanske ni kommer fram till mig där jag står i Kalmar för tillfället. Jag spelar här lite grann. Är ju normalt i Umeå där mina kollegor nu sitter i alla fall och hjälper mig ta in era samtal. Olga Bråt har ringt in. Hallå, hallå, ifrån Östervåla, Heby.
Ja, hej.
Skiner solen hos dig med?
Ja, underbart.
Ja, ah, härligt. Men du, vad vill du prata om?
Jag vill prata om äldre människors välmående. Mm-hmm. Det är så här, min sambo och jag, vi går och dansar på eftermiddagar. Och det är på såna mindre bygdegårdar. Och vi ser hur många ensamma människor som kommer dit och det är träffpunkter, det ofta ingår fika och så. Tyvärr lyckas inte en del av dem få ihop det och då är de tvungna att lägga ner.
Ja, menar du att föreningar som driver de här får inte ihop
ja,
ekonomin?
Ja, föreningar eller entusiaster, ja. Aha. Och det tycker jag är väldigt viktigt därför att medicinerna och ökad gräns för gratis och så där medicinerna, det är viktigt. Men det medicinerna löser inte allt. Och det jag ville bara ta upp den, jag har ingen lösning, jag vet inte, ta bort moms på dansen, det pratas om, jag har ingen lösning men jag bara ser det jag ser och det vill jag ta upp därför det är viktigt. Det är som motion på recept plus att det är sociala biten som träffas och äldre. Det är många människor på landet, det kanske finns inte så mycket på att göra som i stan.
Men eftersom du ringer hit, måste du ha tänkt på något sätt hur det här skulle kunna lösas? Kan det vara att ni betalar mer, ni som dansar, eller att det finns stöd?
Det går väl kanske inte för dem, för just för mig, för oss går det, men alla är inte. De här dansarna, de ändå kostar hälften ungefär som de jämfört med de som är på kvällen. Mm. Och ingår fika oftast. Jag tror inte att det löser problem, då kommer kanske ännu färre.
Skulle det kunna vara att man får mer, att du vill att, jag vet inte, att det ges mer stöd till sån här föreningar?
Ja, det är det jag tänkte, prata. Att det verkar så att det behöver stödjas på något sätt. Mm. För att det är viktigt för äldre människor. Det är, ja, som sagt, att medicinerna löser inte allt för ensamma människor.
Du nämnde ju förut lite grann kring kostnaden för det här med mediciner. Det var högkostnadsskyddet där gränsen ska höjas, var det det du var inne på, eller?
Ja, det jag menar.
Mm. Ja, just det. Ja, men du, då förstår vi din poäng. Tack så mycket för att du ringer in.
Ja, har jag också en åsikt om man ringde igår om angående miljardärer. som ska ju, det liksom, han tycker att de ska ju stödja eller finansiera försvaret. Jag vet inte, det får gärna om miljardärer ringer och säger det, att jag vill göra så och ni som vill följa efter miljardärer. Men det är lite konstigt att någon annan bestämmer åt andra vad de ska göra.
Ja, till hans försvar kan vi säga, för att han svarade rakt på frågan om man vann några miljoner så skulle han bidra.
Så att, ja, om... men det var bara om...
Ja. Men du kanske tycker att miljardärerna ska stödja dans då?
Nej, men de kan stödja det här problemet att vi löser problem med el. Det finns ju många frågor som man kan engagera sig om man vill.
Mm. Olga,
om man har för mycket pengar.
Olga, många bra förslag från dig här. Tack så mycket för att du ringer in. Vi hoppas att du får någon som vill kommentera detta under programmets gång. Du får stanna kvar och lyssna.
Mm. Tack.
Tack. Hej. Vi går vidare till Kristin Fritsson i Eskilstuna. Hallå, hallå.
Ja, hejsan Stefan.
Hej, hur är läget?
Jo, det är lite lugnare idag. Jag var uppe i rörd igår när jag hörde om allt om kärnkraft. Så att, men det här som handlar om, det var han som ringde in som avbyter i Värnamo förra veckan. Och att han vet att man skulle ringa in och stödja hans synpunkter på leveransen mellan gårdarna direkt till konsument. Och det vore ju inte dumt att vi kunde få korta av vägen där och även spara in.
Just det, nu ska vi få med alla som inte hängde med förra veckan. Det handlar alltså om bönderna och livsmedelsproducenter.
Ja.
Kan du berätta lite grann? Vad var poängen här lite grann?
Jo, det var att han jobbade som avbytare där och han ville att vi skulle korta av vägarna så att vi kunde skicka mjölken direkt till våra stora, ja, vad kallar vi dem för, ICA, Konsum, vad det nu är, direkt till leverantör då. Att vi konsumenter så får betala prisskillnaden däremellan. Alltså produktionen.
Ja, att man kapar mellanhänderna helt enkelt och går mellan producent till konsument. Ja. Det finns ju sån här bakluck, vad heter det, sån här, ja, olika initiativ man köper direkt ifrån bönderna i olika, på olika ställen. Är inte det lösningen då?
Jo, vi har en affär här i Eskilstuna som har stortank till exempel med mjölk som kommer antagligen direkt ifrån mejeriet eller från bonden, det vet jag inte. Men vi skulle ju kunna förespråka det lite mer, att kunna få direkt leverans från bönderna till butikerna. Och idag är det ju faktiskt också en produktionskostnad däremellan. Vi skövlar skog, vi ska ha pappersmassa, vi ska ta och bygga upp tätrapack. Vi har otrolig produktion däremellan och den kunde vi ju lägga ner, eller den som vi har den kvar. Och tidigare siffror som jag har hört så importerar vi 70% av de mejerivaror vi har i våra kylar som också kostar otroligt mycket att ha stå och gå dygnet runt, året runt. Hur många butiker har vi i en kommun där vi skulle kunna dra ner kostnaderna på elproduktionen? Elkostnaderna.
Många aspekter i detta.
Ja, men det är en lång kedja som drar otroligt mycket el. Och jag är inte emot kärnkraften eller någonting, tvärtom, utan vi ska kunna ha kärnkraften kvar och producera el. Men vi kommuner måste överleva genom att få ner kostnaderna där. Idag pratas det bara om konsumenten. Det som diskuteras, det är ju på riksnivå hur vi ska öka vår elförbrukning. Men vi kan ju få ner elförbrukningen genom att bara ta bort mejerihanteringen. När jag var barn gick jag och handlade mjölk i en 2-literskanna och fyllde på. Det bara kunde jag motsvara idag. Så får vi bort den hanteringen emellan där. Det är ju otroligt. Så inte nog med det. Vi ska betala också för att de hämtar vår tätrapack i våra soprum idag, som kostar också mycket. Kostar transporter fram och tillbaka.
Just det. Så att vi, men då tror jag att din poäng har gått fram där, Kristin. Vi ser väl om någon vill prata om detta och vi ger dem lite utrymme för det. Tack så jättemycket, Kristin.
Ja, tack. Hej, hej.
Ha det gott. Hej. Kristina Bodin Danielsson, Stockholm. Hallå, hallå. Du byter ämne helt och hållet och går till arkitektur, vad jag förstår.
Ja.
Vad vill du säga om detta?
Hur kortsiktiga våra politiker är, eller närmare populistiska. De pratar ju om att man ska värna liksom skönhet och kvaliteter som medborgarna tycker om. Och nu för tiden pratar man också mycket om trygghet, hur viktigt det är. Och det vet ju från forskningen att stadsbyggnad och arkitektur påverkar trygghetsupplevelser. Till exempel de här miljonprogrammen vet man ju, har ju i princip alla ingredienser som man idag vet leder till otrygghet. Så det är inte bara socioekonomiska faktorer och sådär där som faktiskt påverkar hur livsmiljön är i dem. Men innerstan som jag bor i, och vi har flera projekt på gång, och vi har ett till exempel nu på Münchenbryggeriet, ett Q-märkt stadsmiljö och parkmiljö som är helt på riksintressesnivå.
Mm.
Hallå?
Och ja, det är jag lyssnar bara.
Ja, men det är i klass med nästan slottet. Det är absolut högsta skyddsnivå på den här miljön, för den är så unik. Och tre tillfällen har man då liksom från politiskt håll försökt att förstöra Münchenbryggeriet, 1970, 1980 och 1990-tal. Och alla gånger har folkligt uppror liksom lyckats få stopp på det här. Men nu är man igång igen. Och ska försöka, eftersom den är så skyddad den här byggnaden, så kan man ju inte gärna riva den då. Då har man kommit på att man kan bygga igen alla utrymmen som är runt byggnaden. Och då tar man ju bort utsikt och så. Men framför allt så gör man ju så att man bygger liksom in den här otryggheten som man då låtsas om. Man är ute och pratar om trygghet liksom i stadsmiljön. Och nu kommer man skapa en massa prång.
Och prång? Visar jätte...
Alltså trånga utrymmen.
Just det.
Och där det inte finns någon möjlighet till uppsikt.
Så det är där du menar, det är att det byggs lite för tätt och då blir det otryggt och det borde man sluta med. Är det lite för att summera din ståndpunkt här?
Nej, min ståndpunkt är egentligen att politiker ska inte vara ute och prata om otrygghet och sånt där när de agerar tvärtom. Vi har flera sådana projekt i innerstan i Stockholm och det finns säkert på andra ställen också. Där byggnader och miljöer som folk vill ha kvar, man pratar liksom, det faller gott det här med att prata om trygghet, men man bygger för att man är ute efter, här ska man bygga kontor, kommersiella lokaler och bostäder, hyresrätter som i sig ingen kommer att kunna ha råd att bo i, eftersom det här är en extremt dyrt plats liksom. Vi vet redan att de här nybyggnationerna är jättesvårt att folk flyttar inte in i dem för det är för höga hyror, va. Och nu ska man liksom, ja, man pratar, det som jag finner provocerande är att man är ute och pratar om trygghet men man bygger in otrygghet.
Okej, men hur skulle man, bara för att vi lite på ett förenklat sätt, hur borde man bygga då? För bygga antar jag att du inte är emot, eller?
Ja, just det. Jag tycker inte man ska bygga på Q-märkta platser där man på alla instanser har blivit avrådd. Ingen vill det och människor har i tre decennier försökt att få stopp och rädda den här byggnaden. Och ändå envisas man med att man ska göra någonting där.
Okej, okay, liksom. Så bygg inte på de här, ja, på den här platsen då, kanske inte på andra heller historiska viktiga platser då. Är din ståndpunkt i detta? Du jobbar med sådana här frågor eller vad jag förstår?
Ja, just det. Ja, men jag är ju expert på sådana här med trygghetsfrågor och crime preventive design. Liksom. Jag är en docent i arkitektur och föreläser och jobbar om sådana här saker. Och jag finner det närmast paradoxalt. Jag vet inte om man ska skratta och gråta när politiker här, socialdemokrat, var ute och pratar liksom, han som är ansvarig Södermalm, om otrygghet, och så går man ut och tar reda på begås ingen kriminalitet på Münchenbryggeriet, det är väldigt, för det är en publik byggnad, men man bygger igen nu alltså det här möjligheten till uppsikt liksom, för att man,
och då är du
liksom
rädd att det blir mer otryggt där, liksom. Och leder till mer otrygghet då i kvarteret där?
Ja, det behöver man inte ens vara oro. Alltså det kommer komma som ett brev på posten, för det är så det fungerar. Vi behöver bara titta på vad forskningen säger. Det finns hur mycket som helst evidens för detta. Och man ska, dessutom tycker jag inte man ska gå mot folkopinionen. Det här har pågått i decennier, man har försökt att skydda den här och den är så högt klassad, nästan på Stockholms slottsnivå liksom. Ändå kan man inte hålla bort fingrarna utan ska bygga högt runt omkring liksom, och trångt och ta bort all. Det här är ju liksom unika miljöer, man förstår.
Då förstår jag. Vi hoppas att någon vill komma in och försvara byggandet här. Kanske någon som ser behov för fler bostäder eller kontor då, som det nu ska byggas där. Kristina, tack så mycket för att du ringde in.
Tack själv. Hej, hej.
Hej. Vi uppmanar ju också till debatt på sociala medier. Vi slänger ut lite debattfrågor där. Vi har en fråga om folkomröstning i kärnkraftsfrågan som en lyssnare ringde in och lyfte i gårdagens program. Silva ringde nämligen från Söderköping. Hon tyckte att det var dags för en ny folkomröstning om kärnkraft. Hon får medhåll ifrån Ann-Charlotte som skriver att det borde folkomröstas om finansiering också innan de tar några vansinniga lån som våra barn kommer att få betala. Det vill säga det här med att man ska finansieringen av kärnkraft som regeringen förra veckan annonserade. Karina då tycker däremot att folkomröstningen är dyrt och vi har redan valt riksdagsledamöter som ska företräda oss i olika frågor. Ni som har någon åsikt i denna fråga får gärna ringa. Vi hade många kärnkraftmotståndare igår. Ni som är liksom tycker om kärnkraft får gärna ringa in 020 22 10 10 telefonnumret. Vi går nu direkt till Tony Adrelius i Vingåker som vill prata om någonting annat aktuellt, va? Visst är det så?
Ja, jag börjar prata med din kollega här i Slussen om det som kallas outsourcing. Jag ska spinna vidare på det, men samtidigt så lyssnade jag ju på föregående inlägg här, den här kvinnan som pratade om tillit och trygghet. Och det är
det är lite dåligt ljud där. Jag vet inte om du har i högtalare i bilen eller... Hur är det?
Du har
telefonen mot örat, eller?
Ja, jag försöker att prata så tydligt som möjligt.
Ja, vad bra. Det är mest brus och sånt där grejer från omgivningen. Ja. Men vi gör ett försök i alla fall. Ja, vad hade du att säga om föregående talare här?
Jo, hon pratade om trygghet och tillit. Och jag anser att det är två otroligt viktiga ingredienser i samhället. Trygghet och tillit. Men för att man ska få trygghet och tillit så anser jag att sådana här saker som outsourcing. Man pratar om att man ska lägga ut kriminalvården på utlandet. Man pratar om att man ska leta kostnader i skolverksamheten. Man pratar om att man har problem med att rekrytera folk till polisen. Till sjukvården, till räddningstjänsten, alla sådana här samhällsbärande funktioner. Det är hela tiden mantrat, leta pengar. Och jag menar, vi är ju ett så rikt land så ska vi verkligen behöva hålla på det här sättet. Alltså vi vet ju att våra ungdomar idag, de har det betydligt mycket tuffare än vad vi gamla gubbar och tanter hade det. Som kunde gå ut och få ett jobb när som helst. Och då ska man ju inte spara på skolan som man har gjort i alla decennier. Jag har en fru som är lärarinna och har varit där i många, många år. Och det hon berättar ifrån skolmiljön, det gör ju mig alldeles mörkrädd alltså. Och istället för att låta en massa andra människor som driver företag. Alltså nu pratar jag emot mig själv lite grann, för jag är entreprenör. Va? Men alltså de här områdena som jag talar om nu, där ska det inte finnas entreprenörer. Och där ska staten gå in och styra mycket, mycket mer. Ett exempel, det är ju räddningstjänsten i Sverige. Den får ju sina influenser från MSB kan man säga. Den har en tillsynsmyndighet som heter Länsstyrelsen. Sen finns det en del privata aktörer i och för sig i några räddningstjänster, men de är ju väldigt få alltså. Och jag anser ju att ska man rationalisera på något vis överhuvudtaget, då ska man se till att staten, i det här fallet MSB till exempel, går in och har helhetsansvaret för räddningstjänster. Så inte länsstyrelsen ska gå in som tillsynsmyndighet. Alltihop det här, det blir ju som en cirkel då. Där man liksom binder de här samhällsbärande funktionerna lite mer till staten.
Förstår du vad jag tänkte?
Jag förstår vad du menar. Lite mer förstatligande av samhällsviktiga saker då. Gäller det även skolan, ja, som du nämnde tidigare? Är du
för en... Självklart. Det här med privata skolor, alltså det tycker jag rent ut sagt... Ja, alltså man ska inte svära i radio, så det ska jag inte göra. Va? Men alltså, det finns ju jättebra privata skolor. Va? Men problemet är ju att de skolorna finns för att våra kommunala skolor inte har tillräckliga resurser. För att inte lärarna har en arbetssituation som gör att duktiga, intelligenta människor väljer läraryrket. Och att det inte finns stöttning från staten, utan att barn som är 10, 11, 12 år ska få styra i klassrummen och tala om för lärarna vad som gäller, va? Alltså nej, man måste klämma åt den här man måste försöka hålla ihop det här lite mer, va? och styra mer från staten i alla de här funktionerna.
Klassisk höger-vänster-fråga som du slänger upp här nu. Förstatligande av samhällsbärande funktioner. Vi ser om någon vill nappa på detta och gå in i debatt.
Jävla kommunist kommer de att säga.
Ja, vi får väl se vad de säger. Men tack så mycket för att du ringde in.
Ja.
Ja, vi går vidare. Tack så mycket. Ha det gott. Vi går vidare till Robert Nilsson i Varberg. Hallå.
Hallå, hallå.
Tjenare. Franska kärnvapen ser jag som någon slags rubrik på ditt inlägg. Men du kanske berättar vad det handlar om.
Ja, nej. Jag satt och funderade här i min ensamhet om det här med svenska kärnvapen. Som alla pratade om nu, att vi ska ha svenska kärnvapen och kunna försvara oss och så vidare. Jag bara undrar rent, jag kanske har missat något, men rent praktiskt, hur ska det gå till? Ska vi ta fram egna kärnvapen och i så fall bör man inte provspränga dem först i så fall, och vad ska vi göra det? Eller ska vi hyra kärnvapen från USA eller Frankrike, eller ska vi köpa, som vi så populärt att göra nu? Det är den frågan jag ställer mig. Och sen, vem kommer att ha det yttersta ansvaret om man nu ponerar att vi köper från USA, säger vi. Ska vi få nycklarna och en fjärrkontroll till de här vapnena då, eller ska ansvaret ligga i amerikanska händer?
Det var många frågor här. Hur skulle du ställa dig till svenska kärnvapen då? Om du fick svar på de här frågorna om hur och var
det skulle... Ja, det är helt meningslöst. Jag menar, har vi inte skaffat oss det när alla andra gjorde det, så behöver vi inte göra det nu heller. Va? För att det är väl också en grej. Det är väl fel att kalla kärnvapen för ett vapen, för du kan inte kriga med det. Det blir ju kört, om man säger, när man väl har dratt igång en sån grej.
Men det verkar ju alltså det är många som argumenterar för att kärnvapen behövs som avskräckning, liksom att man, det är ett vapen man har för att inte behöva använda vapen, typ.
Jo, men vilket är det vi ska avskräcka?
Ja, det är väl staten som får avgöra det då.
Ja, men det är det jag menar. Jag tror inte vi är mogna den uppgiften. Vi har liksom inte levt med det. Vi har ingen kärnvapentrupp på det sättet som de har i de här länderna. Nej, jag tror inte. Jag vet inte ens vad det skulle vara. Skulle det vara aktuellt att vi skulle ha 10 missiler, eller vad ska vi ha? Alltså, vi kan ju aldrig mäta oss med de stormakterna ändå.
Men du är helt för att Sverige som nu då är med i NATO och därmed på liksom indirekt ändå stödjer idén, nej, om att liksom ha kärnvapen som avskräckande medel i liksom arsenalen på något vis här då?
Nej, jag tycker inte. Det är samma med det med NATO. Det ska vi folkomrösta som det. För att så fort som vi gick att gå med i NATO, och vi har ju liksom då sedan andra världskriget stått rätt stadigt mot att vi inte ska vara med, vi ska vara neutrala. Nu har vi ju inte varit neutrala ändå, va? Men
det känns som att det kokar ner lite grann till att du är emot kärnvapen, helt enkelt.
Ja, det är nog inte den enda som är.
Nej, men bara så jag förstår var du står någonstans.
Nej, jag ställer mig bara frågan hur det rent praktiskt är att införa. Jag kanske har missat något innan debatt eller någonting, men det skulle vara kul om experter och sakkunniga förklarar det för mig hur det ska gå till.
Ja, men det tycker jag också.
Vem som ska ha det yttersta ansvaret? Ligger det på NATO eller ligger det på våra Ulf Kristersson eller Paul Jonsson? Jag menar, vem ska ha det yttersta ansvaret? om vi nu skulle komma till ett läge där vi skulle avfyra, så att säga.
Ja, men det är väl högst relevanta frågor. Tack så mycket för att du ställer dem. Vi hoppas att någon kan ringa in med svar på detta.
Jag hoppas jag med. Tack.
I alla fall några åsikter har det så gott. Vi går vidare. Vi kan ju också ta emot mejl från lyssnare. Vi har fått här angående kärnkraften från Fredrik som skriver att det ofta hävdas att svenska folket röstade nej till kärnkraft, så också i gårdagens Ring P1. Och han undrar om inte någon journalist skulle kunna ställa motfrågan. Hur många var det som röstade för att långsiktigt behålla kärnkraften? Och han menar ju då att svaret är ju ingen, för alla de tre alternativ som fanns i folkomröstningen då det begav sig var för att lägga ner. Det fanns inget alternativ för att rösta för att behålla kärnkraften. Ja, det är ju en sån där fråga som ofta tas upp som hotar, vad ska man säga, legitimiteten i det, den folkomröstningen. Nu när det kan vara värt att ha med sig när man nu då vill ha en ny folkomröstning om kärnkraft. Nu ska vi se vem vi har med oss. Har vi med oss Mats Widoff i Stockholm? Kan det vara så?
Ja, det har vi.
Jag snackade precis om detta. Vad säger du om det här då med folkomröstning om kärnkraft?
Ja, alltså, först vill jag bara säga det här om att ha en folkomröstning. Va? Alltså att folkomrösta om kärnkraft, det är ingen bra idé. För att det är alldeles för svårt ämne att folkomrösta om. Alltså man folkomröstar om kärnkraften är farlig eller inte. Inte om den behövs eller vad den gör för nytta.
Mm.
Det är det, va?
Det beror på vad man ställer i frågan i och för sig, va?
Ja, alltså de som argumenterar här nu för folkomröstning eller nedläggning, det är alltid det att den är farlig, va? Och det är aldrig annan om nyttan. Alltså det är farligt att åka bil också. Det är ett par hundra som dör i biltrafiken varje år. Men vi folkomröstar inte om vi ska ha bilar eller inte kvar.
Så jag tolkar det som att du är för kärnkraften här då, för att du ser en nytta med den, eller?
Jag är inte för kärnkraft så, men jag vet ju att den behövs. Alltså vi har ju byggt ett samhälle där allting går på el, va? Och ännu mer ska gå på el i framtiden. Bilar och lastbilar och bussar, va? Och då måste vi ha fram den el som behövs. Annars får vi gå tillbaka till ett samhälle som vi hade på 50-60-talet. Mm. Då vi kör med diesel och smutsar ner och eldar i oljekraftverk. Mm. Så att det är bara det är frågan om. Och jag tycker att de här människorna som resonerar om folkomröstning och mot kärnkraft och så vidare, de ska läsa en artikel som Svenska Kraftnät, det är en statlig myndighet. De har skrivit någonting som heter kärnkraftens roll i kraftsystemet.
Mm. Vi kanske inte drar den nu i direktsändning, för den är lite lång.
Jag kan hänvisa till den artikeln.
Ja.
Jag kan läsa på den, för att de här människorna som ska rösta, de griper ingenting om elsystemets funktion, va?
Okay.
Det är det som är problemet. Man röstar på känslor hela tiden.
Det låter som en liten generalisering. Det kan nog finnas någon där ute som kan ha läst den.
Ja, det är klart det finns. Det finns säkert 4 000 som begriper. Men om ett par miljoner ska gå och rösta, så kan du räkna ut själv att det inte är många av dem som begriper vad kärnkraften eller överhuvudtaget kraftsystem, hur det fungerar, va?
Vi får väl se. Vi lämnar lite utrymme för någon att ringa in, och så tackar jag för att du lyfter denna fråga. Får vi se om det är någon mer som har...
Stopp ett tag. Låt mig bara tala om för en sak. Och det är det att jag har gjort en liten beräkning här på att om man skulle ersätta halva Sveriges elförbrukning under ett dygn med en litiumjonbatterier, alltså som skulle bli fallet om det inte blåste den dagen och det inte var någon sol. Då skulle man behöva ha så mycket som 400 000 ton batterier. Och det motsvarar ett kylskåpsstort batteri på 200 kilo. Det motsvarar 200 miljoner sådana batterier. Nu kan vi tänka vad man kan ställa upp dem någonstans.
Det får alltså bli ditt slutord i din argumentation. Tack så mycket, Mats. Vi ska gå vidare med ett sista samtal innan programmet är slut för idag. Tack så mycket för att du var med. Och så går vi direkt över till Roger Lundmark i Skellefteå. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Skellefteå kommun. Drängsmark heter.
Drängsmark är det. Jajamän. Det är viktigt att poängtera ändå. Du är inte i Skellefteå stad.
Nej, jag ringde angående att det är 1 april idag och jag anser att det är Donald Trump som har förstört den här traditionen i svensk radio, tv och press och tidningar och media att ha aprilskämt, för sen han började med sina fake news, alternativa fakta, så har ju mer eller mindre aprilskämten försvunnit ur svensk media och press.
Ja. Det kanske kan ligga något i det. Det har ju definitivt varit mycket diskussioner kring just sanningen, vad den är. Vad tycker du om detta? Är det inte kanske, vad ska man säga, ganska bra att diskutera liksom, att man inte ska tro på allt som sägs?
Nej, men jag tycker att 1 april 15 i tv, tidningar och radio och så vidare. Det var en trevlig och kul tradition, men han har mer eller mindre förstört det, Donald Trump. Det är vad jag tror.
Du saknar aprilskämt. Har du inte sett något då i lokaltidningen? Något?
Ja, jag har ingen lokaltidning, men man brukar ju höra i radio. Förr när jag hade Norrland som vi har här, så de brukar ju ha aprilskämt. Jag vet inte hur det är nu sen jag slutat prenumerera på Norrland, men i radio och tv har de mer eller mindre försvunnit.
Ja, radion kör ju inget sånt. Jag vet inte hur det är historiskt, men du, har du alltså, brukar du dra ett aprilskämt själv mot någon?
Ja, jag brukar ibland göra det, absolut. Jag har inte blivit lika påverkad av Donald Trump som... Ja,
du får kompensera lite grann då det här bortfallet inom media, så får du dra lite fler aprilskämt istället.
Ja, men sen tror jag... Undrar om man
nu måste jag tyvärr... Ursäkta att jag avbryter dig, Roger, men vi har faktiskt slut på tid. Men som tur är så fortsätter vi imorgon. Du får ha en riktigt bra dag där i Skellefteå kommun, ska vi säga då, i Drängsmark.
Ja, men tack detsamma till dig. Tack.
Tack. Producent Peter Öberg var det som jobbade idag. Vi hade i Slussen Maja Båt och Ellen Lindqvist Karsberg. Eskil Löström rattade tekniken. Digitalredaktör Erika Libeck Lindahl. Samordnare var Susanne Elin. Och jag, Steffen Renklint. Och vi återigen imorgon. Samma tid, samma kanal. Och telefonnumret förstås 020 22 10 10.
Här är Ekot som börjar på Island, för där har ett nytt vulkanutbrott inträffat nu här tidig förmiddag. Hamnstaden Grindavik på sydvästra Island evakueras nu ännu en gång på grund av det här utbrottet, enligt det isländska public service-bolaget ROV. Den senaste timmen ska över 100 jordskalv ha inträffat på Reykjanes halvön. Än så länge har ingen magma nått ytan. EU-kommissionen kommer att dra tillbaka sitt lagförslag som skulle förbjuda diskriminering i unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. Miljöpartiets Alice Bakunke, som har uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentets räkning, vill att kommissionen ändrar sig.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag, och det är därför den här antidiskrimineringslagstiftningen är så viktig.
Det är nu hela 17 år sedan kommissionen först la fram förslaget om ett förbud mot diskriminering. Tanken var att den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EUs eget regelverk. Sedan dess har mycket hunnit hända. De politiker som en gång la fram förslaget är för länge sedan utbytta av andra, och regeringar har kommit och gått. Vi har inte fått någon intervju med den ansvariga kommissionären och vet inte varför man nu väljer att dra tillbaka förslaget. Men enligt Alice Bakunke hade det varit möjligt att övertyga de tre länder som just nu säger nej till lagen: Tjeckien, Italien och Tyskland.
Jag vill mena med bestämdhet att om det här direktivet ska bli verklighet, då kommer det hänga på hur mycket och hur tufft vi är beredda att förhandla för att det ska bli så.
Reporter här, det var C. Holmgren. På Gazaremsan har minst 322 barn dödats de senaste 10 dagarna, uppger UNICEF. Ytterligare drygt 600 barn har under samma period skadats i israeliska attacker mot Gaza, enligt FN-organet. En svensk man har åtalats i Danmark för att i oktober 2023 ha skjutit ihjäl en man i Köpenhamn. Det skriver den danska polisen på plattformen X. Den misstänkte skytten ska vid tillfället för dådet ha varit utklädd till matbud. I Västerås, där ändrar man inte sitt förhållande till digitala verktyg i förskolan, trots att regeringen vill att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri. Västerås fortsätter använda det de gjort tidigare. Fredrik Söderlund, som är utvecklare och förskollärare i Västerås, säger till P4 Västmanland att eftersom ingenting förbjuds så kommer man välja det lärverktyg som han tycker är bäst. Ekot klockan 10. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
Där är P1, Sveriges Radio.
Den offentliga sektorn, den beskylls ibland för att vara den ofantliga sektorn. Det har gjorts många försök att effektivisera den, men ändå verkar det som att byråkratin bara blir större och större. Varför växer administrationen trots alla försök att få det offentliga att fungera mer som näringslivet? Var kommer alla ekonomer och HR-personal och chefer ifrån? Och vad är en bra byråkrati? Du lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion sitter två professorer. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen.
Tack, tack.
Så vi har alltså två professorer och vi ska i 35 minuter prata om byråkrati. Hur kul kan det bli, tror ni?
Väldigt roligt. Många är väldigt intresserade faktiskt.
Mm. Ja, förvånansvärt. Jag skrev en bok tillsammans med en kollega, Gustav Kastberg Weiserberger, som kom förra året, som heter Administration i offentlig sektor. Så tittade en av mina barn på den här boken och sa de: pappa, du har skrivit världens tråkigaste bok. Men det verkar faktiskt inte vara så, utan jag tror du delar min erfarenhet där, Patrik, att man pratar om det här, man skriver om det, så får man oerhört engagerad respons faktiskt.
Mm. Och ni har själva valt det här ämnet som ert forskningsämne båda två. Hur kom det sig? Ja, Patrik.
Tyckte det var spännande det här med staten och styrning och organisation, och sen har jag bara blivit mer och mer indragen i det. Jag har hållit på med många aspekter av byråkrati, även möten ju, som ju är någonting som präglar byråkratin väldigt mycket, i kanske lite för stor utsträckning.
Mm-hmm. Ja, det är faktiskt det vi ska börja med. Om vi börjar med dig, Patrik Hall. Du har precis släppt en bok som ligger här framför dig, där det står på framsidan: varför ökar den offentliga byråkratin i Sverige? Vad är det du menar när du säger att byråkratin i offentlig sektor ökar?
Ja, det är att vi får en högre andel byråkrati sedd som personal då i offentlig sektor. Det innebär alltså att fler kontrollerar, administrerar, organiserar verksamhet i relation till kärnverksamheten. Så att, balansen mellan byråkrati och kärnverksamhet har förändrats till att det har blivit mer byråkrati och mindre kärnverksamhet.
Kan du beskriva lite grann vilken omfattning, så folk förstår hur mycket mer byråkratiskt det har blivit?
Det är ju ingen revolution, utan man kan se en successiv förändring över tid, liksom, där fler och fler har den här typen av byråkratiska positioner. Liksom. Och det går ut över kärnverksamheten, tror jag, när fler och fler styr och administrerar och organiserar. Så blir ju kärnverksamheten utsatt för detta, och då blir även kärnverksamheten byråkratisk på sätt och vis, för att många måste rapportera tillbaka och sådär och göra saker som byråkratin bestämmer.
Vad är det för yrken som har blivit fler, de där som administrerar?
Ja, chefer har blivit fler, men sen har det ju kommit en del nya yrken, alltså HR, kommunikatörer, men också ja, vi själva, statsvetare. Sådana som vi utbildar hos oss på universitetet, den typen av yrken har blivit mycket vanligare. Och man kan säga att folk som sysslar med administration och byråkrati idag är mycket mer välutbildade generellt än tidigare. Men att förr i tiden hade man kanske sekreterare eller folk som hade lite, jag ska inte säga att de är enkla, men de krävde inte någon högskoleutbildning. Så, va? Medan idag är byråkraterna väldigt välutbildade, vilket är skillnad mot tidigare.
Varför är det så här då? Varför har de blivit så många fler?
Ja, de har ju gått våra utbildningar. Det är det generella svaret. Alltså, vi ser en tendens i hela västvärlden med att folk läser vidare mycket mer vid universitet. Så det gäller inte bara Sverige. Och man studerar ämnen som har med organisation att göra väldigt mycket. Jag har ju ett begrepp som jag kallar för organisationsprofessionella. Det vill säga att man är expert på organisering och styrning då, va? Medan vanliga yrkesprofessionella då, det är som typ läkare, sjuksköterskor, lärare, jägmästare och så vidare, som är liksom specialister på ett visst ämne liksom, medan de här organisationsprofessionella är då experter på organisering.
Mm. Vad tror du att de tänker sig när de väljer att utbilda sig inom det här?
Ja, det är svårt att säga, va? Men jag tror lön allt mer är en faktor faktiskt. Jag vet på vårt introduktionsmöte, på vårt förvaltningsprogram nu i höstas, så fick jag för första gången frågan, och det är alltså första dagen, från en student, att vad kommer jag tjäna när jag har gått det här programmet? Så att lön och karriär tror jag, inte bara givetvis, va? Men det kan vara en faktor i alla fall.
Mm. Och hur kommer det sig då att de får högre lön, de här organisationsprofessionella, än de som gör själva jobbet, så att säga?
Alltså, jag som professor och även läkare och sådär, jägmästare och sådär, tjänar ju bra, va? Men de ligger ändå rätt så högt i lön, de här organisationsprofessionella. En HR-person och en kommunikatör tjänar som en gymnasielärare idag, va? Och det tror jag var otänkbart några decennier tillbaka i tiden, att en administratör på den nivån skulle känna lika bra som gymnasielärare. Så det är ändå relativt hög lön.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, det är någonting som är intressant här, att ju högre upp man kommer i en hierarki, desto mer ska man tydligen tjäna. Och det gäller även chefshierarkier. Och ett exempel är skolledare, rektorer och så vidare. Att där pratar man om att man ska ha ett ansvarsavstånd gentemot lärarna. Med någon slags idé om att man tar mer ansvar än vad lärarna gör. Och det här kom jag i kontakt med när jag föreläste för skolledare och rektorer. Så sa jag, men det här ansvarsavståndet, är inte det viktigt? Så sa jag att jo, men visst är det jätteviktigt att man har ett ansvarsavstånd. Jag menar, ta lärare som har ett ansvar för unga människor och hela deras framtid. Det är klart, de har större ansvar än människor som administrerar